Hej och välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med Lena Ljungdahl
och Anna Ginghede. Vilken jävla skräll!
Lena, alltså det här med
jag är slut innan vi börjar.
Ja, samma här. Men det här att få synk i våra liksom, liv just nu.
Nej.
Det verkar ju vara lögn i helvete, rent ut sagt. Ska det här bli slutet för podden, eller?
Ja, det är i alla fall början på något nytt.
Ja,
för att,
ja precis.
För att, ja, nej men det här, jag har ju bävat för det här. Du har sagt att vi kanske ska öva på distans, det ska vi så fan heller.
Jag hör
när andra poddare kör på distans och det är skevar. Men nu var det så det blev, annars skulle det inte bli någon podd överhuvudtaget den här veckan. Så att nu är det så här.
Ja, men alltså ibland hamnar man ju i situationer i livet liksom, som gör att man får laga efter läge. Och jag tänker så här, alltså... Det här att jag har flyttat, att jag jobbar i Örebro nu, det försvårar ju lite grann.
Mm.
Eftersom tidigare kunde jag ju bara stanna i Stockholm och så spelade vi in vilken random eftermiddag eller kväll som helst.
Mm.
Men vi tycker ju det här är kul. Det är vår lilla bebis. Vi kan ju inte sluta podda.
Nej, men den här veckan är bizarr. Ja, den här veckan är ju alltså Västerås, Umeå, tillbaka till Stockholm, juristlinjen, ner till Uddevalla, upp till Lindvallen på en vecka.
Har du räknat hur många mil du kommer göra den här veckan?
Nej, ingen aning. Ingen aning. Jag tar med mig 7 småbyxor i fickan och åker bara. För att det här,
jag har ingen aning. Jag älskar inställningen.
Ja, fan. Så är det.
Jag sitter ju nu alltså i en garderob. Och du sitter i en poddstudio i Stockholm.
Ja.
Och man kan väl ändå säga så här att får vi det här att lira, om det funkar, så är det ju ändå en bra så här, livlina. Men det överlåter vi till våra lyssnare att bedöma hur ljudet blir och dynamiken allt.
Men du sitter bokstavligen inne i din egen garderob.
Ja, precis. Ja. Jag sitter inne. Jag har inte
har
kommit
du förbjudit Sixten och knacka på?
Ja.
Ja, han har fått förhållningsregler.
Ja, han vet precis hur han ska agera och bete sig.
Vatten, stan är full.
Nej, vad sjukt, jag tänkte också på den.
Gjorde du det?
Ja.
Idag ska hela avsnittet handla om vatten.
Ja, det är härligt.
Ja.
Det blir ju nu en exposé i vårt andra element.
Ja, eller mitt första.
Ditt första?
Ja, vatten är mitt första element.
Det är ditt första element.
Ja, det här är mitt bästa.
Är det?
Mm.
Berätta.
Men jag älskar vatten. Jag älskar regn. Jag har ju till och med regn tatuerat på min kropp.
Du är helt dum i huvudet.
Ja,
det måste ju vara något fel på dig.
Jag
kan
älskar
du älska regn?
Jag älskar höst. Och min absoluta favoritdoft, alla kategorier, är doften direkt efter regn.
Ja, men det här kan jag relatera till och hålla med dig om. Det är ju fantastiskt.
Det
men
är det måste ju själavård.
Gäller det även så här i januari när det regnar?
Ja, för att det spelar egentligen ingen roll om det är doften av blöt asfalt eller såklart att blöt skog trumfar asfalt. Mm. Men doften direkt efter regn är själavård.
Jag håller med. Ja,
och sen så har jag ju dykt en hel del. Men jag gillar vatten.
Mm.
Vad har vi på vatten, Anna?
Ja, men alltså vatten, ungefär som vi inledde ju förra veckan när vi pratade om eld med lite så här bakgrund om eld.
Mm.
Alltså det här att det är ett av de 4 elementen och att det här var liksom att det här stammar från medeltiden och antiken när man liksom på något sätt trodde att hela världsalltet var uppbyggt och kretsade kring de här 4.
Mm. Ja.
Och vatten är ju också lite speciellt för det är ju livsviktigt. Människan överlever ju inte utan vatten.
Nej.
Och vi utgörs ju till stor del av vatten.
Ja.
Vet du hur mycket vatten vi består av?
Ja, jättemycket vatten. Typ, och barn ännu mer, va?
Ja.
Mm.
Man brukar säga att nyfödda utgörs av 80% vatten. Och vuxna kanske någonstans mellan 60-70%. Ja. Det är lite fascinerande faktiskt. Ja. Men om man tänker efter så här, biologiskt och fysiologiskt, så är det ju jättemånga funktioner i kroppen som drivs av vatten. Och där vatten är absolut nödvändigt för att man ska kunna överleva. Och det handlar ju om allt ifrån att ta upp näringsämnen till att transportera viktiga ämnen i kroppen.
Ja.
Och för matsmältning och allt möjligt.
Ja, och för mänskligheten har ju vatten varit väldigt... Alltså, gick vi inte från typ nomader till att när de här nya flodkulturerna drog igång vid Egypten och Mesopotamien och sådär. När man började bygga städer och sådär. Och det var ju vattnet, att börja transportera saker och bygga saker och transportera människor och varor och sådär. Så att jag gillar vatten. Djupaste graven, är inte den 11 000 meter eller något liknande?
Ja, det är väl Marianergraven,
eller? Ja, exakt. Där världens djupaste levande fisk bor. Där, den fisken har jag inte sett i den graven, kan jag säga. Jag har aldrig varit nere på 11 000 meter.
Du menar att det finns något som överlever på 11 000 meter?
Nej, jag tror att fiskjäveln bor, den plaskar runt någonstans på 8 000. But still.
Han har liksom top floor. Det är liksom...
Han bor i penthouse. Ja.
Nej, vänta, det kan nu.
Det måste vara rätt mörkt.
Är det en fisk?
Ja, det är en. Göran. Göran glider runt på 8000 meters djup och bara, här är lugnt.
Plenty of room.
Ja, skönt med en egen kuppe, säger han där nere. Ja. Nej, men det är sjukt. Det är coolt.
Jag tycker det är så roligt ibland, speciellt, jag vet inte om det här är något speciellt med poliser, att det blir så ängsligt om man inte får sin lunch i rätt tid. Har du tänkt på det? Så här, och på min rotel, eller på min arbetsplats, där äter man klockan 11.
Nej,
och råkar det bli 11:30 eller 12, eller rent utav att man behöver kallas ut på ett jobb där i krokarna. Nej, men du vet, för vissa är ju det här väldigt, väldigt traumatiskt. Och då brukar jag lite skämtsamt säga så här, att du, man kan klara sig utan mat i typ 5-6 veckor kanske.
Ja, jo.
Däremot så är det ju värre med vatten. Då brukar man prata en vecka kanske. En vecka, 10 dagar.
Så jag har ingenting att relatera till. Jag är spanare. Mm. Där är ju glad om du får i dig mat. Ibland har du tid att äta, men det finns ju absolut inga tider för mat.
Det är
så här,
jag är...
Precis just nu så sitter jag till så att jag kan åka och stoppa i mig något. Och då typ ropar jag på radion så här, ni som inte har ätit på hela passet, ska köpa något?
Ja.
Och sen så får man åka förbi och kasta in någonting i bilen.
Ja, men du har ju fingertoppskänsla där. Det märkte jag när vi spelade in Tjuv och polis.
Mm-hmm.
För att det var ju där i början som jag och min kriminaltekniker kollega Magnus fick jobba ganska många timmar i sträck. Och för kriminaltekniker så är det på något vis en... Eller då, jag har ju precis sagt att det inte är så tydligt, men för vissa då så kan man liksom jobba på i många, många timmar utan att ens tänka på det här med mat. Jag är sån.
Ja.
Så jag kan liksom, har jag påbörjat en platsundersökning, nu kan jag jobba i 5-6 timmar, och sen det där med mat, det blir liksom sekundärt. Sen brukar jag ha lite såna här powerbars så man får i sig någonting. Men
då vet jag, trans.
Ja, precis. Men då vet jag att du dök upp där som en jävla dröm med mat till oss. När vi hade jobbat liksom i 10 timmar sträck eller något.
Jo, men det är någonting som man som spanare har utvecklat, helt enkelt. Man vet att det är en eller två personer som kan kanske komma loss, och då får man ju åka och handla. Sen är det inte alltid så. Ibland kan det ju vara så att man kan sitta och äta en timme för att man vet att spanobjektet, du vet jag, i simhallen och övar för att få badda den, marken. Inte vet jag vad de gör. Men så är det i alla fall. En sak ska jag säga, när du pratade om poliser. Jag kom av mig, men vad är det med alla polisen som går och snuttar på sina vattenflaskor? Vad sa du? Sa du 5-6 timmar man kunde överleva? 5-6 dagar?
En vecka, 10 dagar.
Ja, jag menar ju såklart dagar. Men alltså, de här som har vattenflaskan som är förlängd del av sin arm, och så hela tiden ska snutta som han i Robin Hood, kungen där som ligger med tummen fast det är en vattenflaska. Men sluta drick! Jag vet, är det något alltså, tics eller?
Ja, men så här, alltså det var ju en närmast hysterisk era för några år sedan när det gick ut så här. Eller jag vet egentligen inte vad det bottnar i, men det blev någonting som gjorde i alla fall att folk i gemen började gå omkring med sportflaskor med vatten hela dagen. Alltså fyllde på alltså det var kontinuerligt intag av vatten.
Men var det inte så att du måste få i dig 2-3 liter vatten om dagen, och då är det ett glas i timmen, annars dör du.
Typ men det där är ju trams. Om du får i dig en och en halv, 2 liter varje dag, så är det fullt tillräckligt. Sen kommer ju liksom, ja, men kroppen är ju beskaffad så att vi kommer bli törstiga om vi behöver fylla på med vatten.
Ja. Så är när du börjar kissa gubbkiss, då är det dags att dricka. Eller? Är det det du går efter själv?
Min man var på någon tillställning någon gång, och så framför honom så stod det 2 killar som kände varandra som i toalettkön då. Och när den andra killen kom ut och hade kissat, så säger han till killen nummer 1 som hade varit inne och kissa. Han var liksom värmlänning också, som gör det ganska roligt. Pelle, din urin luktar väldigt starkt. Jag älskar så här. Det blir direkt återkoppling.
Alltså, ångan var kvar inne i
Pelle.
Åh, herregud. Min mamma berättade faktiskt, hon spelar bridge, och då, jag vet inte, hon var lite trevlig. Det stod någon sån här lokalvårdare och fyllde på lite servetter och tvål. I badrummet. Det är ju för damer och herrar. Och på det här stället så är det ungefär 50-50 damer och herrar. Nu säger jag det för att åldern är, då får man kalla dem för damer och herrar. Och då sa hon så här, nej, men bra att fylla på och så där. Och då berättade den här lokalvården att trots att det är 50-50 av könen som går på toaletten här, så fyller vi på handdukar och tvål varje dag i damernas badrum. Men typ 1-2 gånger i veckan inne på herrarnas.
Du skojar med mig.
Lite jobbig information, tycker jag.
För mycket information, säger jag. Jag vill inte ha den
där informationen. Det är uppfattat, så gick hon ut och satte sig vid bordet. Och då, du vet, då sitter man ju och spelar kort så här, och man byter kort med varandra. Så hon bara såhär, den här informationen behöver inte jag nu när jag ska hålla i dina kort.
Nej, inte okej. Och sen ner med de där fingrarna i någon jordnötsskål sen, som vandrar runt kring bordet. Nej, men det här med det här kontinuerliga vätskeintaget, alltså man kan ju faktiskt dö om man dricker för mycket vatten. Det är ju inte bra för kroppen.
Nej.
Och få i sig för mycket.
Nej.
Alltså den dödliga dosen av vatten är någonstans mellan 6 och 7 liter. Och det är ju inte jättemycket.
Under hur lång tidsperiod då?
Jag vet inte, det ska nog in under en ganska kort period. Men alltså du får ju en störning i natrium-kaliumbalansen. I jonbalansen, så att det blir haveri liksom i cellerna helt enkelt. Så det är inte bra.
Nej.
Lagom är bäst.
Lagom är bäst.
Ska vi prata lite polisen och vatten då?
Ja.
Ska vi börja med att säga att mycket av, alltså, jobb som berör vatten, om jag då pratar drunkningstillbud och brott på vatten, alltså sjöfarten och så, det hanteras ju av sjöpolisen. Och sjöpolisenheter finns ju inte i alla städer i Sverige. Men det finns i Stockholm, Gotland, Västra Götalandsregionen och i Halland. Och då är det så att Stockholm har, läste jag mig till, bemannat med 60 poliser och har 9 båtar. Och då täcker de upp, jag tror att det är Stockholm och Gotland tillsammans.
Men de notchar väl upp på vid sommarperioden? För jag vet ju massor med Stockholms poliser som största delen av året gör annat. Men sen när sommaren kommer så...
Ja, det
så,
kan ju tänkas.
Ja, men så att de blir helt enkelt fler. För då ska det nämligen finnas 3 000 poliser runt Sandhamn för alla fylleskallar där.
Ja, ja. Exakt. Mm. Ja, men det låter ju rimligt. Jag tänker att vintertid finns det väl såklart inte lika mycket att göra. Nej. Kanske för de här enheterna. Av Västra Götaland, de är i alla fall betydligt färre. 20 stycken på fördelat på 3 båtar.
Mm.
Och då har de även Halland. Jag tror att de försörjer Halland med båtar och personal också. Men sjöpolisen jobbar ju mycket med, men alltså det är ju sjöfylleri, lite där du var inne på.
Mm.
Och såklart fartöverträdelser, vårdslöshet i sjötrafik.
Ja.
Och jag tänker så här, sjöfylleri är nog, tror inte det är ett enormt mörkertal där? Alltså att det är väldigt många som kör båt på fyllan.
Ja. Ja, absolut.
Det är min känsla i alla fall.
Ja.
Jag tror att det är omöjligt för de här 60 i Stockholm och 20 i Västra Götaland att bivra liksom det där fullt ut. Det går ju inte, såklart. Men sen kan det ju vara andra brott såklart också. Brott mot fiskelagen till exempel. Det kan vara tillgreppsbrott, stöldbrott. Alltså båtar och båtmotorer och sånt som stjäls. Mm. Och det där går ju lite i vågor. Alltså det är perioder när det stjäls väldigt, väldigt mycket just båtmotorer. De har väl betingat ett högt värde helt enkelt.
Jag vet ett modus som några körde någon sommar. Jag tror att det var på Lidingö. Där på morgonen alla familjerna skulle ut och åka med sina båtar. Så var det någon som hade varit där och trodde de tagit alla motorer. Men det hade de inte, utan de har ju bara hakat dem och sänkt dem i vattnet. Så att alla motorerna låg liksom i vattnet.
Nej.
Och sen så ringde alla sina försäkringsbolag och sen fick de ut pengar och så köpte de nya båtmotorer och satte på. Och när de hade kommit, då var någon där på natten och snodde alla de nya.
Nej.
Det är ganska sofistikerat modus skulle jag säga.
Jädrar alltså.
Mm. De ville inte ha de gamla, så de såg till att alla fick nya samtidigt och sen tog de dem istället.
Ja, smart. Mm. Det får man ju ändå ge dem.
Ja, absolut.
men sen kan det ju vara eftersök av försvunna personer också, som man befarar då har drunknat.
Mm. Får jag bara sticka in där med dykning? Jag vet ju, för jag har ju några kompisar som är räddningsdykare för räddningstjänsten, alltså brandisar. Mm. Och de har ju en inställelsetid på 90 sekunder, dykarna.
Ja.
Så att de är ju de som letar om det liksom är här och nu akut. Däremot så polisdykarna, alltså sjöpolisens dykenhet, de har ju mycket längre inställelsetid. Så de letar lite mera senare kan man säga. Det är såklart att de också kan vara snabba på. Men det är räddningstjänsten som är först på bollen om det är någon som har liksom gått igenom eller som man har tappat bort eller försvunnit.
Ja, jag förstår. För jag tror, var det inte förr så att nationella insatsstyrkans dykare biträdde?
Ja, så kan det vara.
Lägena. Ja. Jag tror man renodlade verksamheten lite grann, för att nationella insatsstyrkan ska ju jobba främst med liksom andra typer av brott och företeelser.
Men för dykarna, det finns ju, alltså räddningstjänsten har ju dykare. Och de har ju snabb inställelsetid. Det är ju liksom, de kan ju gå från sovandes till att ligga i becksvart vatten på 5 minuter.
Helt otroligt.
Hitta saknader och rädda liv. Polisen har ju också dykare. De jobbar mycket med fyndplatser och letar försvunna personer, bärga och håller på med cold case och sådär. Men sen har ju kustbevakningen också dykare.
Ja, just det.
Och de mest liksom dokumentation och besikta båtar och jobba mycket med miljöbrott. Men de håller också på med eftersökning. Jag vet att det var kustbevakningsdykare som hittade alltså eftersökning av försvunna personer. Som
Så att, jag vet att sjöpolisen samverkar ju väldigt mycket med andra aktörer.
Ja.
Bland annat de som du nämner, men också tullen till exempel. Mm. Och andra polisiära enheter för den delen. Mm. Till exempel kriminaltekniker.
För ni dyker inte?
Nej. Det gör vi inte.
Det är inte så att när det är en brottsplats så kliver Anna ner i grodmansdräkten.
Nej, men alltså jag har lite fobi för det här med dykning.
Nej.
Jag tycker det verkar ashärligt och jag önskar att jag skulle kunna komma över den här spärren som jag har. Men det är någonting med mig. Alltså för det första så är det så här att jag har alltid varit riktigt vattendjur. Alltså jag har ju alltid sådär.
Mm.
Vi uppväxt med pool och liksom tidigt så fick jag vattenvana. Och, ja, men vi hade sommarställe med båt och du vet, var ute mycket till sjöss. Så att jag liksom...
Ja, jag fattar. Förlåt, jag bara såg framför sig. Så här, ett riktigt vattendjur. Jag kan tänka mig att ligga en jacuzzi med en strawberry daiquiri. Och så här, jag kan plaska i vatten. Det är inga helt konstigheter. Med en simpuff på varje arm. Det går bra.
Ja, men det är typ så.
Ja, men det,
för
det
all
gills.
Del.
Gills.
Det gills.
Har du loggbok som du stämplar i varje gång? Hur länge du var i och hur djupt och sådär. Ja.
Nej, men nu ska du inte vara så.
Nej, absolut
det
inte
jag menar
var.
Är så här att jag från ganska låg ålder så ja, men jag lärde mig att simma tidigt. Jag har liksom varit mycket i vatten. När vi växte upp så var vi mycket på vårt sommarställe och jag hoppade ju alltså i och badade när det fortfarande var is på sjön.
Mm.
Alltså jag var helt tokig i vatten. Men det här med dyka är alltså det är något annat. Jag liksom skräms av tanken att vara under vatten och andas i. Alltså det blir tilt i min hjärna.
Har du
klaustrofobi? Kunna andas under vatten. Nej, jag har inte det.
Du sitter ju i en väldigt liten garderob just nu.
Ja, precis. Ser det ut som jag har klaustro eller?
Nej, nej.
Tycker du?
Nej. Nej, men för det har jag hört många gånger, alltså att man just den här känslan av att man känner sig instängd och andas och sådär. Men om man pratar med dykare, det är ju tvärtom en helt frihetskänsla. Det är nästan som att vara i rymden, att vara viktlös, att det känns nästan tvärtom, tycker jag.
Ja, så vidare det beskrivs inte, ju så.
Det är lite så när man dyker på vrak och grottor, då kan man ju få liksom den här känslan att man, då är du ju inne i någonting, i vatten. Ja, det kan ju gå dåligt om man inte kan sitt skit. Men annars så att flyta runt i vatten, det är ju en enorm frihetskänsla.
Ja, och det beskrivs ju så. Och det ser ju ut så. Alltså det ser ju superhärligt ut.
Mm.
Jag är sugen på att utmana den här rädslan hos mig. Under trygga förhållanden.
Ja, men då tycker jag att det är det vi ska göra. Vi har ett par dive masters i vår absoluta närhet. Vi kan få till.
Ja, vi har ju det. Jag har ju några också sådär som har erbjudit sig liksom. Ja, man kanske skulle ge en chans då vid tillfälle. Som svar på din fråga, om vi har jobb liksom under vatten så är det inte vi, alltså kriminaltekniker då, som dyker. Utan nej. Den normala gången är att vi kallar ut dykare som gör själva liksom undervattensarbetet. Och såklart i samråd med kriminaltekniker.
Ja.
Och när de dykarna är klara så tar liksom kriminalteknikerna över kan man säga. Och vad kan det vara för typer av uppdrag då? Ja, men det kan ju vara till exempel en kropp under vatten. Mm. Men det kan också vara föremål. Det kan vara vapen till exempel eller bilar eller ja, egentligen vilket föremål som helst.
Jag tänker att en brottsplats eller en fyndplats kan då vara under vatten. Då får ju de under ganska ordnade former och med era direktiv ta upp sakerna. På rätt sätt.
Ja,
jag antar att ni står ovanför och bara app, 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 app. Du ska ta in den här påsen, du ska hålla så här, du ska göra så här.
Ja, men
och, när du har kommit upp till ytan så backa långsamt bort från platsen. För nu är det jag som bestämmer. Är det så det går till?
Ja, men faktiskt. Lite så är det ju. Alltså, man måste ju som med all annan brottsplatsundersökning lägga upp en strategi. Och om det handlar om föremål eller kropp i vatten, då är det ju det första man gör är att dokumentera platsen såklart. Mm. Och då är det ju väldigt tacksamt om man vet från ovansidan liksom var det här föremålet eller kroppen ligger. Så att det första man gör det är att försöka få till en ytmarkering med en boj eller någonting åt sänke. Som markerar då platsen för liksom, föremålet eller fyndet kan man säga.
Mm.
Men sen, och det som ligger under vattenytan är ju att betrakta som en brottsplats såklart. Men du har ju också en point of access och en point of exit. Alltså vederbörande eller en gärningsperson eller vad det nu kan vara har ju såklart tagit sig till platsen på ett sätt. Mm. Och tagit sig från platsen på något sätt. Och det gör ju att det är inte bara platsen i vattnet som är intressant utan det kan ju finnas... liksom områden eller platser runt omkring här som behöver undersökas också. Och ibland så vet man att det ligger ett föremål på en viss plats eller en kropp och ibland så får man ju då eftersöka ett föremål eller en kropp. Och det finns ju olika teknik för det här. Allt ifrån sonar till ekolod och metalldetektorer kan man använda. Metalldetektor kan man använda under vatten och sådär. Så det finns ganska coola faktiskt gadgets för det här. Hitta grejerna liksom. Och sen finns ju då en rutin för hur man ska göra för att ta vara på det här som ligger under vattnet då. Mm. Och det ska naturligtvis också dokumenteras. Hur det ser ut under vatten. Och det gör ju dykarna då.
Mm.
Men det kan vara fråga om att säkra vissa spår. Redan under vatten. Eller när man i anslutning till att man får upp föremål eller en kropp. Och när det gäller till exempel vapen då, som har legat nere på en sjöbotten, så blir ju, alltså det blir ju rostpåverkat och sådär. Påverkat av liksom, ja, men påväxt kan det ju bli av allt möjligt sådär, när det har legat nere i dy eller så. Mm. Så då är en bra grej att få med sig, alltså ta upp vapnet eller vad det nu kan vara då, tillsammans med vatten. Så att man liksom får med sig lite vatten, som man får förlänga.
Typ en påse.
Liksom. Exakt.
Som en guldfisk till ytan.
Aha, exakt. Och sen så tar vi hand om föremålet då. Vi låter säga att det är ett vapen, en pistol kan vi säga.
Mm.
Så kommer vi sen ta hand om det och göra den fortsatta spårsäkringen. Men faktum är att trots att ett vapen har legat länge under eller i vatten, så kan man faktiskt hitta intressanta spår på det.
Fingeravtryck?
Fingeravtryck till exempel. Aha. Det finns specialmetoder på NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, som går ut på, alltså det finns en metod som heter VMD till exempel, och det handlar om att guld och zink förångas på ett sätt som gör att fingeravtryck kan framträda. Men det finns ju också andra spår på ett vapen. Du kan ju få fram ett serienummer och spåra det till kanske en ägare, eller man kan provskjuta det och se vad det ger för spår på en kula och sådär.
Jag måste berätta en anekdot. Jag och min kompis, som kanske såg på dykning som du ungefär, lite läskigt. Vi var i Medelhavet någonstans, jag gissar någon Greklands ö, för länge sedan. Och sen så sa jag att nu ska vi ut på dykresa. Hon hade aldrig dykt. Vi åkte ut på en dykbåt. Vi var kanske fem dykare. Fem dykare och resten newbies. Yes. Och så skulle vi ta oss någonstans, och vi fem dykare, vi skulle ligga kvar liksom uppe på däck, för vi väntade på en gummijolle som skulle ta oss till en grotta. Vi skulle köra grottdykning. Medan de andra skulle få vara i någon safe lagun och gå ner på 2-3 meters djup och ta ett foto liksom, så.
Ja, men det där låter som något för mig.
Vänta, bara vänta. Ja, och jag ligger uppe på taket och jag bara så här, hur fan ska de ha koll på? Det är 25 nybörjare mitt ute i Atlant, eller i Medelhavet. Okej att det inte är jättedjupt, men jag coachade henne från båten. Så här, du vet, med den här knappen så sprutar en luft i västen, och om det händer någonting så kan du trycka på den, då kommer du åka upp till ytan, och du kommer inte vara så pass långt ner så att det är farligt att göra den färden upp. För annars så ska man ju tänka till lite innan man stiger för snabbt. Och sen parades de ihop i par, och sen så simmar de ut. Och när de ligger då 25 nybörjare i vattnet, och jag står på taket och bara försöker så här, jag är beredd på livräddning. Det är det som händer här nu. Då är det någon som trycker på fel knapp på inne i båtens toalett och tömmer tanken.
Nej, men
med bajs.
Jag orkar inte.
Rätt ut på dessa människor. Jag skrattar så att jag, hade jag småbyxor på mig, hade det varit en byte. Alltså då ser jag min kompis försöka simma ifrån bajskorvar. Och det går inte. Jag vet inte om du har provat någon gång, men det går inte. Hon simmar alltså rätt ut i Medelhavet, skiter fullständigt i sin polare. De skulle ju hålla ihop två och två. Så jag ser henne bara försvinna med alldeles för mycket vatten i västen. En annan hade ju bara så här tryckt ut luften och sjunkit ner, och sen var det bra med det. Hon då, i den här fulla västen, försöker i panik simma rätt ut. Och bajskorvarna gupp bakom.
Nej.
Och jag bara står på båten och skrattar.
Alltså, ja, jag förstår det.
Ja, nej, men hon kom upp och bara, det här med dykning är ingenting för mig.
Jag tänkte just att,
varför då?
Skön första dykupplevelsen då.
Och jag har ju då så fotat, så man ser den här bajs, du vet, nej, här, större och större och nej, det var så hemskt. Det var så hemskt, men också det roligaste som hände den resan.
Har du varit med någon gång och sett liksom de här jobb, något sånt här jobb?
Mm, jag har varit med dykare.
Ja.
Som letar i särskilda mönster. För att det är ibland så man tror att man kommer ner, så kikar man lite höger och vänster. Nej, du ser inte din egen hand som du har framför masken. Så att de får ju jobba i ett särskilt rutmönster.
Exakt.
Och få väldigt mycket hjälp av de som står på ovan ytan, så att säga.
Ja, och jag tycker det där, jag tycker det är något skräckblandat även med det där och i relation till dykning. Just det här att du är nere liksom ett antal meter ner på botten, så helt plötsligt så kan du hitta en människokropp där. Mm. Eller?
En fot det är ju, som helt plötsligt fot. Dyker upp framför masken.
Ja.
Ja. Alltså, ja, det är såklart att det är ett
speciellt jobb, helt klart. Ja.
Det är lite den tanken kan man ju glatt erkänna att man har om man dyker in i ett vrak.
Ja, men det förstår jag. Det måste ju vara superspännande.
Ja, man hör hajenmusiken. Dunk, 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 dunk. Nej, det gör man inte. Man hör mest sina egna bubblor. Ja. Men det är såklart att i Sverige, det är överlag är det ganska dålig sikt. Jag har ju haft en ynnest och dykt säkert 90% av alla mina dyk på Maldiverna.
Oj,
jag har ju varit där kanske över 10 gånger av olika anledningar.
Mm-hmm.
Men det är ju fantastiskt, för då ser du ju långt. Du ser riktigt långt, helt enkelt, även om du är djupt ner.
Mm.
Så att det är ju fantastiskt.
Men så är det ett helt annat marint liv, tänker jag, där också. Alltså...
Ja, men åh, så deppigt det. För när jag började dyka, jag tror att jag började dyka på Maldiverna 93, då var det ju helt fantastiska korallrev. Det var, fiskarna var rutiga fram och prickiga bak och blommiga på mitten ungefär. Det var och färggrant och fint och så vidare.
Mm.
Det där har ändrats med åren.
Det
är gråare och gråare och mindre.
Fint.
Ja, det är väldigt deppigt under ytan. Väldigt. Vissa tycker att det är kul med själva dykningen, alltså den tekniska delen, pryttlarna. Mm. Jag är en så kallad cocktaildykare.
Aha.
Jag vet inte om folk ser ner lite
det?
På... Nej, men det innebär att jag vill ha det ganska bekvämt. Jag gillar att gärna dyka i typ så här baddräkt eller en tunn våtdräkt.
Så
jag vill se saker. Ja, men jag vill se saker. I min loggbok, det finns delfiner och hajar, muräner, sköldpaddor, allsköns alla fiskar. Jag vill se saker. Jag vill inte frysa innan dyket, frysa under dyket, frysa efter dyket och känna jag såg en stövel, två mörtar och min dykpartners röv. Det är liksom inte ett dyk för mig. Jag är en cocktaildykare, jag erkänner. Men jag har också haft förmånen att kunna vara det. Jag förstår att det inte är helt lätt att fara fram och tillbaka till Maldiverna. Men det är fantastiskt. Vi måste prata om sjölik. Är det dit vi är på väg nu? Eller är jag för ivrig?
Jag tänkte fråga dig om du hade varit med om något drunkningstillbud någon gång.
Nej. Eller ja. Fast jag var inte så involverad.
Ja, nej, jag förstår. Nej, men det här med, om vi bara tar det här med drunkningar, så är det ganska intressant, för att det har varit flera år, så här, sista 10-årsperioden, när det har varit väldigt många drunkningstillbud i Sverige. Eller så här, att det liksom har stuckit iväg i antal. Och man kan tänka sig att eventuellt kan ha att göra med invandringsperioden där, 15-16.
Simkunnigheten.
För simkunnigheten vet man är betydligt lägre i många andra grupper. För att man, alltså i Sverige så lär man sig att simma. Det är ju till och med krav på det. Eller man får gå igenom prov i skolan och sådär. Vilket är ju jättebra faktiskt. Så att man lär sig det som barn. Så är det ju inte i många andra delar av världen. Och har man inte lärt sig att simma när man kommer upp i vuxen ålder, då är ju hindret betydligt större. Liksom.
Ja.
Det är mycket svårare att lära sig då, såklart. Men faktum är att 2019... Då var det 68 drunkningstillbud i Sverige. Vilket var en halvering från året innan.
Oh,
jävlar. Jag tror det var 135 eller någonting 2018.
Det var en rejäl minskning.
Ja, verkligen. Det är ju otroligt bra, såklart. Men, och det är flest pojkar och män som drunknar.
Ja, jag pratade med Malin, min kompis som är räddningsdykare. Och hon sa så här, det absolut mest effektiva sättet att inte dö av drunkning, det är sitt ner i båten, ha flytväst på dig, var kvinna.
Ja, precis.
Så om du bara kan vara kvinna och inte stå upp. Hon har till och med dragit upp personer, män som har drunknat, som är påklädda men har snoppen ute.
Ja.
Alltså de har stått på fyllan och kissat förmodligen över relingen och ramlat i, drunknat.
Men jag har identifierat faktiskt flera män i det skicket med gylfen nere eller hela brallan nere. Faktiskt. Så det ligger något.
Hittar ni alkohol i de kropparna är min fråga då?
Det gör man säkert, det vet jag faktiskt inte, men det gör man säkert. För det är nog sannolikt förknippat med. Alltså man förlorar ju omdömet lite grann kan man ju säga, under alkoholpåverkan. Sen, alltså jag tror man kanske underskattar också ibland farorna ute till sjöss. Liksom. Man tänker så här, men jag kan simma och vad skulle kunna hända och så här. Men man glömmer ju bort att man för det första ganska snabbt blir nedkyld ju när man kommer i vatten. Och ett hav eller för den delen en sjö kan ju upplevas enormt stor. Liksom. Jag menar, ser man inte till land, då är det alltså...
Jag skulle vilja se siffrorna på de här. Vad sa du att det var 68 stycken som dog 2019? Man skulle vara lite intresserad av hur många av dem som anser sig eller som är simkunniga. Det är nog faktiskt flertalet av dem. Som klassas som simkunniga men drunknade ändå.
Ja, det skulle jag tro. Ja. Absolut. Nej, men det räcker med, ju. Alltså, vi har ju haft några såna här drunkningstillbud på badhallar också. Och alltså, vi har ju ett stort äventyrsbad här i Örebro som heter Gustavsvik. Och jag har ju varit där några gånger och det är ju ganska fascinerande att se. Alltså det är ju för små barn så är ju det här ganska, alltså det är stora krafter i de här, det är vattenfall och det vågmaskiner. Och det är ju inte alldeles ovanligt att man ser barn, ganska små barn som faktiskt latsar omkring själva i den där miljön. Sen har de såklart föräldrar, men alltså det räcker ju att man tappar uppsikten bara en kort stund så hinner det ju hända otäcka grejer.
Kan vi bestämma att om man befinner sig någonstans vid vatten med sina barn, oavsett om de är simkunniga eller inte, så ger man fan i att sitta och scrolla igenom Instagram samtidigt.
Ja,
det där irriterar mig å det grövsta. För barn drunknar tyst.
Ja, exakt.
De är inte vid ytan på film och skriker och viftar, utan de drunknar i tysthet och ganska mycket stillhet. Och du kommer inte att uppfatta det behövs... detta.
Precis, och det behövs inte heller mycket vatten ju. Alltså, ett barn kan ju drunkna i ett väldigt, alltså ett badkar med liksom en, vad ska man ta, en 10 centimeters vattendjup liksom.
Och sen så om man haft något tillbud och sådär, så alltid in och kolla, för det finns ju det här som heter liksom sekundär drunkning, att du överlevde men det har kommit in för mycket vatten helt enkelt, så att du får vätska i lungblåsorna och ja, men lungorna kämpar satan för att få i sig, kunna ta upp syret, så att du kan dö senare. Så att in och kolla ändå. Jag frågade räddningsdykaren Malin angående HLR i vatten. Om man hittar någon person som håller på att drunkna eller man har räddat någon, så sa hon att för jag frågade lite hur skiljer sig HLR:en. Hon sa att påbörja inblåsningarna redan ute i vattnet.
I vattnet, ja.
De har ju tekniker där de blåser och simmar samtidigt. Men åtminstone så fort du får fast mark under fötterna på dig själv, så gör 5 inblåsningar, det första som händer. Och sen släpa upp på på marken och sen så gör du vanlig HR. Men blås, blås. Och så sa hon att lungorna blir som svampar på människor som har dragit in vatten. Så att du måste blåsa både hårdare och längre än vad du tror.
Ja, de är liksom som... Men de har tappat sin elasticitet, kan man säga.
Ja, men de
säga,
är som eller... skulsvampar, sa hon.
Ja.
Du ska tänka som en gul skulsvamp som är full med vatten. Du måste liksom blåsa ordentligt där i.
Och det är intressant att du säger skursvamp, för att om man anträffar en avliden människa i vatten som har legat en stund, då kan man se att ifrån näshålorna och munnen så kommer det inte skursvamp, men däremot skumsvamp.
Mm-hmm.
Har du talat om det?
Nej, så det blir som framför mig, men...
Ja, men det blir som ett tjockt skum i munhålan och i näsan. Och det beror på att det sker någon slags reaktion, eller vad man ska säga, fysiologiskt då, när vatten kommer ner i lungorna och blandas med slem och annat. Mm. Och finns det dessutom blod i lungorna så kan det här skummet vara lite rosa-aktigt. Mm. Men det är ett ganska typiskt tecken då vid drunkning just. Skumsvamp. Och sen skurgummehud. För att huden påverkas ju också av att ligga i vatten. Så att du kommer få liksom russinfingrar deluxe, just det, kan man väl säga. Likvax då?
Ja, vad sa du? Likvax?
Ja. Vi pratade ju häromdagen om Ötzi, alpmannen. Eller häromdagen i ett avsnitt. Och jag tror att du sa så här att han såg ut som... Alltså han var ju typ intakt på utsidan.
Ja.
Han såg, alltså jag tror jag lite raljant sa att han såg ut som en handväska.
Ja, det var inte så långt ifrån.
Nej. Men man kan väl förenklat säga så här att kroppen kan ju inta lite olika stadier eller skepnader eller vad man ska säga efter döden. Ja. Och det ena är ju det här med förruttnelse då, när man förändras på det sättet.
Ja.
Liksom om man har legat i en lägenhet kanske en sommarvecka, så kommer det ganska snabbt synas på kroppen att man har gått in i förruttnelse. Men sen kan man också dels mumifieras, men också likvaxomvandlas. Och likvaxomvandling sker ofta på kroppar som har legat i fuktig miljö eller då i vatten.
Jaha.
Och det blir någon slags reaktion med kroppsfettet, en så kallad hydrolys, som gör att det bildas som ett tjockt, liksom vaxlikt hudlager, eller vad man ska säga, på kroppen. Mm. Och som också på något sätt bromsar upp förruttnelsen, så att kroppen är mer eller mindre intakt. Liksom.
Men har du varit med om att plocka upp ett sjölik från vattnet? Är det liksom som myten att du behöver typ en hov, för tar du tag i huden så slafsar den runt?
Ja, men alltså jag skulle säga så här att huden blir känslig. För att överhuden kommer ganska snart att kunna släppa.
Ja.
Men det är ju inte så här som det beskrivs att en arm lossnar.
Nej, just det.
Alltså,
nej,
en kropp,
det finns ett skelett
ligga,
kvar.
Ja, men precis. Alltså, en kropp kan ligga ganska länge, skulle jag säga, under vatten. Eller i vatten. Och ändå vara intakt. Det beror naturligtvis på vad det är för miljö. Alltså vad det är för djurliv i det här vattnet och hur djupt kroppen ligger. Jag menar, ligger man tillräckligt djupt så är det ju inte så många djurarter som lever där ens. Och då kommer kroppen såklart
vara mer intakt. Glöm nu inte Göran.
Nej, det är Göran där.
Göran är där och nibblar.
Ja, nej, men så att likvax kan man se på sjölik också ibland.
Är det de som, så det blir det här, för jag minns när jag var på rättsmedicin så hade de ett sjölik där då, och det är en ganska karaktäristisk färg. De blir ju lite blå, lila, beige.
Lite, det här likvaxet skulle jag säga blir lite gråaktigt nästan.
Ja, en färg som för övrigt är ganska trendig på nagellack, har jag sett. Så att när jag tittar på folk tänker jag så här, du har valt sjöliksfärgen. Det är liksom så här, den är ganska trendig, sjöliksfärgen på naglarna.
Ja, just det. Jag ska säga det också, att det är inte alla som genomgår det här likvaxomvandlingen. Utan en del blir ju, alltså förruttnas ju precis som de flesta andra avlidna kroppar gör. Men och då, du vet att det bildas ju massa gas i kroppen när förruttnelsen inträder. Och då så kan det ju hända att kroppen faktiskt flyter upp till ytan.
Mm.
Tack vare det här ökade gastrycket. Det är inte alltid så, men det kan vara så. Att kroppen flyter upp. Och det, då, det händer ju då att allmänhet liksom ringer polisen och säger att de har sett något ute till sjöss som de tror är en människokropp.
När sjunker en människokropp?
Ja, men den sjunker ju liksom inledningsvis. Och är det fråga om mord, då är det ju inte helt ovanligt.
Nej,
att man också
exakt.
Har
hjälper till.
Liksom aktivt hjälpt till med sänken och tyngder. Eller till och med, finns ju exempel på att man faktiskt till och med har perforerat vissa organ för att undvika det här gas, att gas ska kunna byggas upp. Då.
Mm.
Men det är lite varierande från fall till fall kan man säga.
Jag tror aldrig att jag skulle flyta upp. Alltså när jag, ja, men när jag dyker, man har ju sån här viktbälte. Man har ju liksom som ett skärp runt midjan med massa vikter på. Mm. Men jag måste ju ha världens högsta densitet för att jag behöver inga vikter. Jag behöver lite luft i min väst. Ja, men jag ligger platt på botten som en jävla plattfisk.
Otroligt.
Så att jag måste hela tiden ha lite luft i för att man, man viktar ju av så att man har, hittar liksom ett friläge så att säga.
Medan
vissa har 6-8 kilo. Det har nog inte, jag är en ganska liten person om man jämför med många. Jag menar, jag dök med en stor, tjock, tysk farbror. Jag tror han hade 6 kilo på sin. och jag hade 0 kilo. Så att när man gör såna här öva nöduppstigningar, man slänger av sig bältet så fladdrar det bara iväg. Det var ju inget tyngd där. Så att om någon ska mörda mig så är kasta mig vattnet för jag kommer aldrig komma upp.
Du har hört talas om kiselalger i anslutning till mordutredningen?
Nej.
Men det är så här att vissa växtmaterial ruttnar olika snabbt, eller vad man ska säga. Och kisel, de har, alltså det är en alg, och de har cellväggar som har ett ganska, ska jag säga, hårt skal, som gör att de kan finnas intakta inne i kroppen, i kroppens vävnader och i käk, alltså i bihålor och sådär på andra ställen. Och vilket gör då att man kan, alltså om man anträffar en kropp i en sjö där det finns mycket kiselalger, då är det ju förväntat att hitta en del kiselalger inne i kroppen. I alla fall om vederbörande har drunknat eller sådär brakt som livet i den här sjön. Och finns inte det, då kan man tänka sig att kroppen har varit död innan den har sänkts ner i sjön.
Okej. Okay.
Så att det här är ungefär som vi har pratat om det här med våra likmaskar tidigare.
Ja.
Så kan man också utnyttja kunskapen om vissa, ja, men alger då. För okay. att olika kiselalger är också ganska unika. Alltså det finns olika sorter och de finns olika mycket och av olika typer i olika områden helt enkelt.
Det är väl intressant. Ja, ni måste vara väldigt breda i er kunskap.
Ja, men det här är ju en sån här kunskap som man, eller expertkunskap kan man väl säga, som man kan få hjälp med att klura lite på.
Mm.
Men det är bra att ha en övergripande kunskap i alla fall.
Absolut.
Sådär. Så att, ja, men det är lite intressant. Eller hur?
Ja, verkligen.
Mm.
Jag lär mig saker varje dag med dig.
Ja, hur? Aha, vad har vi mer på vatten, Lena?
Ja, är vi klara med kropparna och kriminaltekniken? Vi har ju liksom vatten även ovan jord, höll jag på att säga. Regn och jag tänker på vatten. Alla dessa människor man skulle ta pissprov på som tänkte att de skulle späda ut det. Så de bara, jag är så törstig. Ja, du kan få en liten kopp kan du få.
Ja.
Jag är så himla törstig. Jag tror att jag tänker att jag skulle behöva dricka 2-3 liter här nu. De bara, nej. Vi kommer ta pissprov först. Och sen får du dricka bäst du vill senare i livet. Men just nu så ska vi inte välja oss vatten. Nej, jag har gjort husrannsakan i ett akvarium en gång.
Va?
Ja, men vi hade så bra tips. Vi visste att det skulle vara knark i en lägenhet. För att det visste vi. Och vi letade. Alltså vi letade och letade, letade. Så bara nej. Så sa du bara det sista. Alltså det finns ett ställe vi inte har letat på. Och det är i det här stora akvariet.
Nej.
Tack och lov inte terrarium. Utan det var en sån där med fiskar och vatten
och i akvariet så var det pirajor.
Ja, exakt. Ja, barracuda.
Nej. Barracuda.
Nej, det var såna här vanliga akvariefiskar. Jag vet inte vad de heter. Ja, och de här svarta med någon slämmig svans på. Ja, men du vet vilka jag menar.
Ja, jag vet.
Ja.
Jag kommer inte på vad de heter nu.
Jag är van att dyka bland hajar. Nej, skojar jag bara. Nej, och i detta akvarium så fanns det som ett litet sjörövarhus. Eller ett sjörövarskepp. En liten borg och litet skepp. Och så tänkte jag,
ett sjörövarhus också?
Ja, men nej, det, jag kan inte riktigt se framför mig. Men det var någon form av skepp och någon form av borg.
Ja.
Det vet jag. Någonting gjort i papier-maché.
Och där inne
kanske
fanns en skattkista.
Vad sa du?
Och där inne fanns en skattkista.
Nej, 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 ingen skattkista. Men jag tänkte så här, nej men det är väl någon som har, ja, det här är sista stället att leta på. Jag måste ner här. Så det var ju bara att krångla sig där. Och
I'm going in.
I'm going in. Och dra på trissor. Det är såklart att det låg där i. En liten sån här, som en sån här, ett sånt där rör som man har runt halsen för på 80-talet med pengar.
Ja, 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 med pengar.
Ja, exakt. Ett sånt låg där i. Nej. Och där fanns
med knarket.
Ja, jajamän.
Ja, fasen.
Ja.
Annars skulle jag säga att regn är ju ganska tacksamt ur polisiärt hänseende. Det är ju ganska brottsförebyggande.
Ja, det är inga ute.
Nej.
Jo, jag. Men
ja,
du, alla andra
ja, ja, precis.
Jag begår inte så mycket brott.
Finns en och annan sån här knasboll som älskar regn som ute. Ja. Nej, men
fast våld i nära relation.
Det pågår ju alltid. Alltså brott som sker inomhus är ju såklart alltid ändå.
Går det kanske till och med
aktuellt.
Lite upp?
Alltså man brukar ju säga att våld i nära relation går upp över sommarhalvåret.
Ja.
Och över högtider, jul till exempel. Det är klart, man tänker sig en lång period med sånt här sitta inne väder så kan man ju tänka sig att friktionen liksom kan öka. I
och allmän tillståndet.
Ja, precis. Mm. Så det är klart, det är ju en intressant kanske frågeställning faktiskt. Jag skulle inte bli förvånad om det var så, om det är så.
Nej.
Och så att det ökar på sommarhalvåret, det kan ju tänkas ha att göra med att det är semester och det är mer alkohol och ja, mer så här krav kanske på ett sätt. Att man ska hinna med så mycket och resa fram och tillbaka. Och ja, så.
Ja, jag skulle vilja berätta om ett test som dykelever kan bli utsatta för om de har en fiffig och förnulig dykinstruktör.
Berätta.
Ja, vi kallar det för festdyket. Där man får ta med sig en varsin ölflaska. Säg en glasflaska.
Vänta nu, det här låter ju ändå som att det skulle kunna vara något för mig.
Ja, ja.
Man tar med sig öl ner.
Mm, du tar en, ja men vi ser det framför oss. Anna, här nu, det här är slutdyket på din kurs här nu. Nu ska vi ha det kul. Du tar med dig en 33 centiliters ölflaska, glas. Du bara, det är inte mycket, jag tar två. Nej, du får bara en. Och sen så går man ner och du får sätta dig på botten. I mitt fall hade jag fått sätta på mig massa vikter. Sån här betongskor. Typ 10-15 meter ner. Och man ska då kanske repetera innan vad vi har lärt oss om Boyles lag och Henrys lag och allt det där med densitet och tryck och allt vad det
och
nu är.
Tryck,
ja. Och sen så håller du flaskan upp och ner. Och den kolsyrade drycken är nu inte längre kolsyrad på grund av att trycket är för stort.
Trycket.
Och du håller den upp och ner och öppnar korken så kommer ju inte ölet att rinna ut. Nej, för att havsvattnet har liksom en högre densitet så att ölen kan inte rinna ut.
Vad intressant.
Så för du in ett sugrör. De här instruktionerna ger jag dig innan du går ner. När du är där nere, öppnat korken. Du för in sugröret hela vägen upp i botten. Till flaskans botten som då är uppåt. Och sen så kan du då dricka tills ölet är slut. Du kan slurpa i hela ölen. Och allt eftersom att du dricker ölet så kommer ju flaskan att fyllas på med havsvatten underifrån. Och det kommer inte att blandas med ölet.
Nej.
Och då ställer du frågan så här, men hur vet jag när det är slut? Ja, men i och med att det inte blandas så när du får havsvatten i munden, då är ölet slut. Fiffigt, tänker Anna. Glider ner, gör allt det rätta, känner sig som kursetta.
Kung,
drar in sugrör, på kursen. Kung i baren i det här fallet. Kung i havsbaren. Dricker upp. Grejen är ju bara det att eftersom du inte får luft i ditt svalg så kommer du inte känna när ölet blir till vatten, så att säga.
Nej.
Det går ju inte att känna smak.
Nej.
Och det här är ju så lustigt, för då börjar du bara ja, men det ölet är slut när du börjar dricka havsvatten. Så du dricker havsvatten.
Men gud, det måste ju vara... Den här kursen avslutas då med en spya för samtliga kursdeltagare,
ja, men
eller?
Men ungefär 2 deciliter havsvatten, då är det kräk. 2 deciliter. Innan dess så är du safe. Slutsatsen av det här är ju att smarta dykare dricker sin öl när de har dykt klart.
Ja.
I lugn och ro.
Det är en bra lärdom.
Ja. Men är det lustigt att han bara smart, det här ska vi testa, och så dricker. Den här inbyggda känslan för när 33 centiliter borta, om man inte har den, då kommer man bara fortsätta dricka havsvatten. Jo, men det kommer smaka. Men det behövs ju som sagt luft för att man ska kunna känna smak.
Intressant. Jag har aldrig hört talas om det där testet.
Nej, det är därför barn, man håller för näsan, man ska äta något äckligt. För då känner du inte smaken. Så då går det bättre.
Jag tänkte avsluta det här avsnittet med att ge dig ett litet fun fact igen.
Ja, på är det snigeln? Jag orkar inte en snigel till.
Nej, ingen snigel. Okay. Jag tänker mig något större den här gången.
Okay.
En elefant.
En elefant?
Ja.
Ja.
Du vet, vatten luktar ju ingenting. Eller i vart fall inte för människans näsa. Du ser tveksam ut.
Nej, men jag relaterade till liksom doften efter regn, men det som händer är att det kommer upp lukt från marken. Så att jag köper att själva vattnet luktar inte.
Ja, och sen från växter som liksom på något sätt...
Aromer och sådär.
Ja, exakt. Mm. Men vet du att elefanter, de kan känna lukt av vatten på mer än 20 kilometers avstånd.
Men är det själva vattnet de känner lukten av?
Ja, men jag har funderat lite på det här.
Såklart.
Jag tänker att där elefanter lever och bor, det är ju inte direkt, vi snackar ju inte kranvatten.
Nej.
Utan liksom vatten lite så här härligt förorenat av dy och annat.
Sediment alltså av olika typer av saker. Men vänta, men ändå skulle jag vilja säga.
Mm.
Jag står där och mumsar i mig, vad är det nu en elefant äter?
Sly.
Elefantmat.
Ja.
Och så bara, dardaj.
Och vad törstig är.
Vad törstig är. Jag måste ändå ge dem lite cred, oavsett om det är själva vattnet som hen känner eller om det är vatten inblandat med sediment och kiselalger. Eller vad det nu är. Så måste man ändå ge dem. Vad snackar vi? 2 mil?
Ja, visst.
Mm. Ja.
Det är coolt ju.
Det är en evolutionen har väl guys. Gjort. Ja, men evolutionen har väl gjort dem dit. De med bäst vattenluktsinne är väl de som också har överlevt, tänkte jag.
Ja, det här är såklart en överlevnadsinstinkt ju. Ja. Eller så här, egenskap.
Ungefär som typiskt att du känner bra lukten av öl på 2 mils håll.
Ja.
Ja.
Ja. Har vi betat av vattenelementet bra, tycker du?
Vi har varit i dykning, vi har varit sjöliken, vi har gjort lite brottsplatsundersökningar, vi har pratat lite hålar.
Förebyggande av drunkning.
Ja, nej, men det tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker vi känner oss nöjda.
Och då återstår för oss att säga så här, att titta in på vårt Instagramkonto som heter Ljungdahl och Ginghede. Gärna, alltså det är lite kul, vi har fått lite shoutouts nu på sista tiden. Det är ju jätteroligt, och då ser vi ju att fler hittar ju till podden och följer oss på Insta och sådär. Låt fler få komma i kontakt med podden, hörni. Mm. Gärna fler shoutouts. Det gillar ju vi.
Dela och sprid, det blir bra.
Dela och sprid, och sen har ni frågor eller funderingar eller vill kanske samarbeta med oss på något sätt, så mejla oss gärna också. ljungdahl@gmail.com.
Bra!
Bra!
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi!
Hej då i garderoben!
Hej då!